Bärgningen inleddes direkt när nödsignalerna från ubåten kom. Ubåten har nu bogserats bort och ankrats upp i lä längre in i Gåsefjärden. Ubåtschefen och navigationsofficeren ombord lämnade strax efter klockan 13 sitt fartyg och gick ombord på den svenska torpedbåten Västervik. Torpedbåten ankrades sedan upp utanför skyddsområdet och utfrågningen av ubåtsofficerarna inleddes.
Den 3 november 1981 klockan 18.
Sveriges Riksradio, program 1, klockan är 18. Ordet går till Ekoredaktionen.
Dagens Eko. Är ubåtsaffären på väg mot sitt slut? Ny rapport från ÖB. Samtal och undersökningar fortsätter. Lyssnaden om ubåten. Första beskedet till sovjetmedborgarna efter en vecka. Det är något av innehållet i den här sändningen som vi börjar med en nyhetssammanfattning.
Överbefälhavare Lennart Ljung överlämnade idag en ny rapport till regeringen. Rapporten innehåller en utredning av vad som hittills har kommit fram i ubåtsaffären. Det gäller utfrågningen av den sovjetiska befälhavaren och undersökningen av ubåtens navigationsutrustning. Ingen har velat uttala sig om hur länge ÖB:s undersökning ska pågå. Regeringen sammanträder just nu för att gå igenom rapporten. En kommuniké från regeringen väntas senare ikväll. Den sovjetiska ubåtens grundstötning har idag för första gången nämnts i sovjetiska massmedier. Nyhetsbyrån TASS skriver att en ubåt gick på grund under en rutinövning och att orsaken var ett fel i navigationsutrustningen. TASS nämner inget om att ubåtsaffären har orsakat svåra diplomatiska förvecklingar. Det svenska utrikesdepartementet har reagerat starkt mot sovjetiska krav på att utredningen i ubåtsaffären bör påskyndas. Sovjetunionen har vid flera tillfällen påpekat att utredningen går för långsamt. Denna beskyllning avvisas i klara ordalag av kabinettssekreterare Leif Leifland.
Den 5 november 1981 klockan 16:45 låter det så här.
Dagens Eko 4:45. Ubåtsaffären går mot sin upplösning. Statsminister Fälldin avslöjar sensationella uppgifter om ubåtens beväpning.
Vad som är ännu allvarligare och vad jag nu för första gången ger offentlighet åt, det är att enligt de undersökningar som vi har företagit så är den sovjetiska ubåten med stor sannolikhet bestyckad med kärnvapenladdningar. Med ännu större sannolikhet, en sannolikhet som gränsar till visshet, kan det sägas att uran 238 finns ombord. Och ingen har kunnat finna någon annan rimlig användning för detta uran. Detta gör att det här i själva verket rör sig om den mest uppseendeväckande kränkningen mot Sverige sedan andra världskriget. Låt mig med tid redan nu understryka att vi självklart låtit våra experter undersöka om närvaron av detta uran, eventuellt i form av kärnladdningar, medfört eller medför någon risk för befolkningen i detta område i närheten av Karlskrona. De experter från försvarets forskningsanstalt som vi har anlitat har understrukit att det inte, jag upprepar, inte finns någon sådan risk. Åtgärder har nu också vidtagits för att föra ut ubåten från svenskt territorium till internationellt vatten på andra sidan den svenska territorialgränsen. Där ska ubåten och dess besättning överlämnas till den sovjetiska marinen. Om det inte hade varit så att det är mycket hårt väder i detta område skulle ubåten redan nu ha varit på väg ut. Den kommer att föras ut så snart vädret tillåter.
statsminister Torbjörn Fälldin på presskonferensen i riksdagshuset. Vi ska över direkt till våra reportrar på presskonferensen.
Ja, den svenska regeringen har idag också överlämnat en protestnot till Sovjetunionen. Och där så drar regeringen slutsatsen att den sovjetiska ubåten avsiktligt kränkt svenskt territorium i syfte att där bedriva otillåten verksamhet. Och i fortsättningen på den här mycket skarpa protestnoten så heter det: den svenska regeringen får till Sovjetunionens regering framföra sin skarpa protest mot en kränkning av svenskt territorium och svenskt militärt skyddsområde som avsiktligt ägt rum med den sovjetiska ubåten 137. Den svenska regeringen finner denna grova kränkning av svenskt territorium desto mer uppseendeväckande och allvarlig som ubåten med stor sannolikhet har fört med sig kärnvapen in i svenskt område. Den svenska regeringen kräver att Sovjetunionen förhindrar ett upprepande av denna grova kränkning mot Sverige och mot folkrättens fundamentala principer. Och det är alltså slutet på denna protestnot. Presskonferensen med Torbjörn Fälldin har faktiskt bara börjat. Den pågår fortfarande och där ska sen statsminister Torbjörn Fälldin svara på frågor från journalisterna, liksom också Ola Ullsten och överbefälhavaren. Vi återkommer i våra senare sändningar klockan 18 med mera detaljer från den här presskonferensen.
Jag tror att vi ska ha vår Moskva-korrespondent Malcolm Dixelius direkt med oss i sändningen. Du har tidigare i våra sändningar sagt att Sovjetunionen ofta intar en mycket hård attityd i såna här sammanhang. Men frågan är om det ändå inte är så att den här gången har handlat om en lite mjukare sovjetisk profil trots allt, Malcolm Dixelius.
Ja, jag tror aldrig att i något förhandlingssammanhang som jag känner till att Sovjetunionen så snabbt har ursäktat sitt eget beteende. Och det nämnde ju också statsministern under den här presskonferensen nyss, att Sovjetunionen väldigt snabbt och villkorslöst lämnade den här ursäkten.
Finns det något lugnande besked som regeringen kan ge en allmänhet om möjligheten att kärnvapenbestyckade sovjetiska ubåtar fortsätter att komma in i svensk skärgård?
Ja, något helt lugnande besked kan vi naturligtvis inte ge, men vi har ju redan redovisat att det är åtgärder vidtagna för att vi ska se på vilket sätt vi kan höja vår beredskap ännu ytterligare.
Jag tror att, som jag sa i ett tv-program igår kväll också, att det måste alltid vara vår uppgift att försöka försvåra olovlig underrättelseverksamhet. Och jag tror att efter den här incidenten så tänker man sig nog för både en och flera gånger innan man utsätter sig för en liknande risk igen. Och därmed har man denna väg på det viset förstärkt sin beredskap. Men därutöver har man säkert också anledning att dra vissa lärdomar av det här från rent tekniska utgångspunkter på ett sätt som jag är säker på att övriga kan redogöra för senare.
Och en kort stund senare så var det oppositionsledaren Olof Palme som höll presskonferens i samma lokal, stora partilokalen.
Jag vill understryka att det hela tiden varit fråga om en gemensam svensk politik. Jag har i alla skeden blivit noga informerad och kunnat framföra mina synpunkter. Vi har också i alla faser resonerat oss fram till en samstämd bedömning och en gemensam handlingslinje. Denna politiska enighet har ett egenvärde när det gäller att hävda en liten nations rätt och när det gäller att värna den svenska neutralitetspolitiken mot varje kränkning. Jag kan således helt instämma i den skarpa protest som den svenska regeringen avgivit. Den sovjetiska stormakten har i det här fallet uppträtt med stor hänsynslöshet och bristande respekt för Sveriges nationella intressen. Det inträffade visar emellertid också att vägen från hänsynslöshet till förödmjukelse stundom kan vara kort. Det är det uttalande jag vill göra med anledning av det här.
Har det alltså ingen som helst kritik att rikta mot regeringens handläggning av det här?
Nej, eftersom jag har varit informerad i varje detalj och har suttit i långa överläggningar med dem varje dag och varje kväll. Och alltså har jag medansvar för den förda politiken. Och jag anser det mycket viktigt att vi markerar att i det här fallet har varit fråga om en enig politik för att hävda vitala svenska intressen.
Vad säger de uppgifterna om att det är atombestyckning på den här båten?
Jag har samma bedömning som regeringen har givit uttryck för i sin kommuniké. Fick reda på detta redan i lördags att de första mätningarna hade gjorts. Och det tedde sig då helt otroligt. Men så småningom så kom det ju nya uppgifter. Och min bedömning har hela tiden varit att vi inte kan underlåta, när den misstanken en gång uppstår, så kan vi från svensk sida inte underlåta att driva undersökningen om vad som händer så långt som det överhuvudtaget är praktiskt möjligt. Men det finns naturligtvis en gräns för hur långt man kan driva de undersökningarna utan att det leder till en mycket allvarlig konfrontation.
Ja, Lars Werner, hur vill du kommentera uppgifterna om att ubåten i Karlskrona var kärnvapenbestyckad?
Ja, om uppgifterna är riktiga så menar jag att gränskränkningen måste bedömas som oerhört mycket allvarligare än den i och för sig allvarliga gränskränkning som vi tidigare har konstaterat.
Vad anser du om trovärdigheten när det gäller Sovjetunionens fredsvilja efter detta?
Ja, jag hoppas ju att det här inte ska skada den mycket starkt folkliga opinion som har vuxit fram i de nordiska länderna där man kräver att Norden ska bli en kärnvapenfri zon. Men det har ju inte underlättat det arbete genom vad som har skett med den här ubåten.
De har gått in i svenskt skyddsområde med en kärnvapenbestyckad ubåt. Är det ett tecken på fredsvilja?
Nej, det är naturligtvis raka motsatsen, och det tyder på en dubbelhet i vad stats- och utrikesledningen säger, och att man uppenbarligen inte har kontroll över vad militärledningen i Östersjön sysslar med.
Blir det svårare att vara VPK-ledare i Sverige nu ett tag framåt, tror du?
Jag tycker att det är en fråga som är felaktig att ställa. Därför skulle man ju ställa frågan, är det lättare att vara moderatledare? Jag tror att det här är en allvarlig gränskränkning som inte kan diskuteras i termer om det är lättare eller svårare att vara moderat eller VPK-are.
Men efter invasionen av Tjeckoslovakien 1968 så tappade VPK 3%. Vad tror du händer nästa val efter detta?
Jag tror inte att det här påverkar vårt parti på det sätt som det kanske har gjort för 20 år sedan. Därför att vi har sedan mycket lång tid tillbaks gjort egna värderingar, gjort egna analyser och kan inte som tidigare kopplas ihop med vad enskilda länder och partier gör.
Vad det gäller de sensationella beskeden om kärnvapen ombord så har det gått till så här. FOA-tjänstemän har undersökt båten från utsidan och har då kunnat fastställa att det finns uran-238 ombord, en radioaktiv isotop alltså. Och anser sig kunna säga att det därmed är klarlagt att kärnladdade torpeder finns ombord på den här båten. Så även om ingen klarhet har nått sig vad båten gjorde där, så har alltså undersökningen i resultatet att vi har fått besked om att det finns kärnvapen på svensk territorium. Den svenska regeringen krävde då besked från den sovjetiska regeringen om det verkligen förhöll sig på det viset. Och svaret blev ett jasså. Alla sovjetiska, på den sovjetiska ubåten U-137, liksom på alla andra båtar till havs, finns erforderliga vapen, sa den sovjetiska regeringen. Och detta har den svenska regeringen med Ullsten i spetsen då tolkat som att alltså man inte ville vare sig bekräfta eller dementera detta. U-238, som är det ämne man alltså har konstaterat ombord, är inte ett klyvningsbart ämne som man kan använda i kärnladdningar direkt. Men man tror att det här ämnet ligger som en kapsel runt ett annat klyvbart ämne inne i torpederna. Och på frågan om det här har inneburit någon fara för svenska befolkningen i Blekinge, så svarade ÖB Lennart Ljung att nej. Trots stormen och trots lossbogseringen av ubåten så har ingen fara förelegat. Sådana här torpeder kan icke explodera på grund av en olyckshändelse.
Och när ambassadören kom ut från mötet med utrikesminister Ola Ullsten sa han bland annat så här.
В интересах дальнейшего развития отношений между нашими двумя странами.
Как это будет влиять на советско-шведские отношения?
Думаю, что это не повлияет. Это был частный случай. Это был несчастный случай. Это был эпизод.
Uppgörelsen är till gagn för en vidareutveckling av förbindelserna mellan våra båda länder. Det sa Sovjetunionens ambassadör till Aktuellt Stig Fredriksson. Den sovjetiska ambassadören förklarade sig nöjd med Sveriges behandling av ubåtsaffären och sa sig tro att den inte skulle inverka negativt på de svensk-sovjetiska förbindelserna. Han betecknade affären som en enstaka och olycklig händelse och vidhöll att den orsakats av fel i ubåtens navigationsutrustning. Och han uttryckte förhoppningen att något liknande inte skulle hända igen.
Och så kom avgörandets dag den 6 november 1981.
Sovjetiska ubåten 137 kommer under morgonen att få lämna Sverige. Den ska boxeras ut till den sovjetiska flottstyrka som väntar utanför den svenska territorialvattengränsen. Arbetet med boxeringen kommer att börja vid 7-tiden och ubåten kommer att eskorteras av flera av marinens fartyg. Inte något av ubåtens navigeringsinstrument fungerade då ubåten gick på grund. Det hävdade den sovjetiske fartygschefen då han utfrågades av representanter för det svenska försvaret. Kommendörkapten Emil Svensson som ingick i utfrågningsgruppen sa igår att ekolodet, radiopejlen, gyrokompassen och magnetkompassen var ur funktion. Men han anser att det är mycket osannolikt att ubåten hade kunnat ta sig in i skärgården med dessa fel på instrumenten. Fartygschefen uppgav vid utfrågningen att han trodde att han var 70 distansminuter från utklippan, det vill säga bara 20 distansminuter från den polska gränsen. Överbefälhavaren Lennart Ljung säger i sin rapport över ubåtsaffären att han bedömer det som uteslutet att fartyget har kommit in på svenskt vatten genom felnavigering. Han anser vidare att det är sannolikt att ubåten har kränkt svenskt territorium för att bedriva otillåten underrättelseverksamhet. Uppgiften om att den sovjetiska ubåten troligen har kärnvapen ombord tyder på att Sovjet kan ha fler än 60 kärnvapenbestyckade ubåtar i Östersjön. Tidigare har militära bedömare sagt att Sovjet bara har 6 Östersjöubåtar med kärnvapen.
Och nu är klockan 8 på morgonen den 6 november 1981.
Arbetet med att boxera ut den sovjetiska ubåten 137 till internationellt vatten kommer att påbörjas vilken minut som helst. TT:s utsändare rapporterar att en tross har förts över från ubåten till de boxerare som ska dra ut ubåten till den väntande sovjetiska flottstyrkan utanför Blekingekusten. Flera svenska marinfartyg finns på plats och en lots har gått ombord på ubåten. Det blåser just nu uppskattningsvis mellan 7 och 8 sekundmeter i byarna. Och vädret i området var igår så dåligt att man valde att vänta med boxeringen till nu på morgonen. Ubåtsbärgaren Achilles ska sköta boxeringen och man räknar med att det tar flera timmar innan ubåten är ute vid territorialvattengränsen.
Så klockan 9 samma dag.
P3N Nyheter.
Boxeringen av den sovjetiska ubåten ut ur svenskt vatten inleddes för en timme sedan. Ubåten boxeras av ubåtsbärgaren Achilles. Våra reportrar finns ombord på en av följebåtarna. Över till Tore Rundgren.
Ja, här ombord på Bore så kan vi nu se boxeringen. Vi ligger cirka 100 meter från den. Och det är så att säga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jag ser 7 stycken. Fartyg, 6 stycken, förutom boxeraren så är det 6 stycken fartyg runt omkring den. Någonting hände för 20 minuter sedan. Boxeringen upphörde, men vi vet inte var. Kom det kapten Emil Svensson, vad var det som hände?
Sannolikt var det så att den boxerbåt som var kopplad akter om ubåten släppte när man hade kommit ut på utanför skärgården.
Hur pass fort går boxeringen nu?
Ja, boxeringen går med ungefär 5 knop.
Och det är allt enligt planerna?
Det är helt enligt planerna, ja.
Hur lång tid kommer det att ta innan vi når ut i territorialgränsen?
Ja, från nu tar det väl ungefär lite över 2 timmar ut.
Det börjar gunga lite grann. Det komplicerar inte själva boxeringen?
Ja, sjöhävning komplicerar alltid boxering. Men för närvarande är det ingen fara vad gäller vädret.
Vi kanske ska tillrättalägga en sak här. Den man som vi journalister döpte till Piotr Gorsin omedelbart i början, den som vi såg på bilden, han stod och viftade att vi skulle försvinna. Det var alltså inte Piotr Gorsin, men vem var det egentligen?
Ja, det var första sekunden ombord och dessutom en politisk officer.
Den andra mannen då, kommandören?
Ja, det är förmodligen en...
Jag får just besked att ubåten har kastat loss ifrån bogserbåten och går för egen maskin. Vad betyder det? Det är ju emot instruktionerna, va?
Det är vädret.
Är det vädret?
Ja, då har man tydligen i alla fall bedömt att vädret är sådant att man inte vill bogsera längre.
Det är alltså på order från svensk?
Ja.
Hur pass fort kommer den att gå då?
Ja, då kan den nog gå upp till en 10-12 knop i så fall. Och då, det innebär att överlämnandet kan ske om cirka en timme.
Och så till sist klockan 18 den 6 november 1981.
I förmiddags lämnade alltså den sovjetiska ubåten de svenska vattnen efter att ha funnits i Karlskrona-skärgården i 10 dagar sedan förra tisdagskvällen. Båten överlämnades strax före klockan 10:30 till den väntande sovjetiska flottenheten ute på internationellt vatten. Och den hade då eskorterats ut av svenska örlogsfartyg och helikoptrar. I centrum för uppbådet av press- och massmediafolk i Karlskrona de här dagarna har kommendörkapten Carl Andersson funnits. Han skötte förhören med befälhavaren på ubåten. Idag höll han presskonferens och fick bland annat frågan hur man reagerade på ubåten när de svenska myndigheterna fått klar för sig att det fanns kärnvapen ombord. Carl Andersson.
Ja, jag vet inte om de någonsin förstod att vi förstod att de hade kärnladdningar ombord. Det tror jag inte. Det begrepp de nog först på slutet och då genom avlyssning av radio. Utan de trodde nog att detta var hemlighållet hela tiden. Och de gjorde allt naturligtvis för att det skulle så förbli. Och det var ju kanske bakgrunden till att de var såna väldiga motståndare till att vi skulle undersöka båten. Speciellt på vissa ställen i fartyget.
Vet du hur många torpeder som finns ombord?
Ja, det finns väl 18-20 stycken någonting. Bör de kunna ta. Men det är osannolikt att alla de skulle vara kärnladdningsbestyckade. Det tror jag inte. Det är väl något, kanske ett par stycken. Jag hade ju haft en liten misstanke hela tiden att kanske skulle kunna vara en sån utrustning ombord. Så att jag upplevde den inte så chockartat, måste jag säga. Jag hade ju varit och vistats tillsammans med ryssarna. Det finns säkert 40-50 sådana här kärnladdningsladdade ubåtar i hamnar på olika... På andra sidan Östersjön, och det är mycket folk vet om att det finns kärnladdningar.
Men
det...
Anför du dina misstankar till dina överordnade?
Nej, det var inte min uppgift att göra här, utan det var FOA-personalen som hade genomfört den här undersökningen.
Vet du vilka order de fick ifrån basen i Kaliningrad?
Ja, jag vet i stora dag vad de fick för direktiv därifrån.
Kan du berätta? Kan du berätta det?
Ja, det var av skiftande slag. Det gällde alltså... tidpunkter. Det gällde till exempel om de skulle släppa ombord någon kommission eller inte och hur Gorsin skulle få gå i land för det här förhöret. Och där fick han direktiv utifrån att så skulle inte få ske. All undersökning, alltså en undersökning skulle ske i form av en utfrågning möjligen, det kunde man gå med på inledningsvis alltså. Och den skulle ske ombord i ubåten. Och det här förfarandet som sen kom att ske i land här, det var man bestämt motståndare till i början. Våra krav pressades på dem och de var ju tvungna att ge sig. De var ju egentligen i en väldigt dålig förhandlingsposition där de stod på den här klippan. Vad fartygschefen och vad den här absolut i första hand ville, det var att båten skulle dras av grundet så fort som möjligt. Och de tog till alla möjliga tjuvknep bara för att vi skulle göra detta. De hotade med... Förlåt? Ja, de hotade med att fartygets oljetankar sannolikt skulle gå läck va, om de fick stå där länge till, så att olja skulle läcka ut. Och de vet ju vår inställning till sådana här miljöföroreningar. Och det var ett skäl de anförde. Sen hade han en mängd andra och bland annat så hedjade han humanitetens regler. Jag frågade då om de ansåg att de var i nöd i något fall. Men det ville han inte gå med på, att man var i nöd, för att då var han rädd nämligen att han skulle komma... i ett sånt läge att han var tvungen att utlämna hela fartyget till oss för undersökning. Det vill inte säga att han var i nöd.
Kommendörkapten Carl Andersson. Och efter presskonferensen frågade Ekot Tore Rundgren honom om hur stämningen var ombord på ubåten under samtalen.
Vi var korrekta och hövliga mot varandra hela tiden, men ibland så steg ju tonläget en aning. De kom med lite hotelser och ibland så var de vänliga och öppenhjärtiga, så det pendlade däremellan.
Känner du dig hotad någon gång?
Nej, det har aldrig hotat, personligt hotat.
Allt det de sa till er, det var väl uppenbarligen inte sant. Men hade de den uppfattningen att ni trodde på dem?
Det frågade de mig om flera gånger, men jag kunde av utredningstekniska skäl inte meddela dem vad jag tänkte.
Framför mig så har jag en utskrift av radiosamtalet mellan kommandör kapten Klintebo och den skrivsamraden Alex Kalinin. Det var när de försvann från svensk vatten, och då säger Klinteberg: jag återgår till min bas och mycket önskar er på vidare färden. Och sen så får han svar av ryssen: uppfattat, på återseende. Och Klintebo svarar: på återseende.
Ja, det, vi hoppas att det återseende kommer att ske under lite fredligare och mer ordnade former i så fall, och att vi har kajplats beställd och allting för. Tack.
En förhoppning från Carl Andersson, förhörsledare under det här ubåtsdramat. En kärnvapenfri zon i Norden. Ja, den här ubåtsaffären har blivit ett argument i den debatten. Både av de som vill ha en sån zon och de som är emot den. Fredens hav, det är ett uttryck som Sovjetunionen har myntat om Östersjön. Men ingen kan förneka att Sovjetunionen under de senare åren har byggt upp sin flotta mycket kraftigt i just detta Fredens hav, rapporterar Malcolm Dixelius från Moskva.
Sovjetunionen har tillsammans med Warszawapaktsländerna Polen och Östtyskland ett förkrossande militärt överläge om man ser bara till sjöstridskrafterna. Uppbyggnaden av hela den sovjetiska flottan har under 70-talet varit rekordartad, och Östersjöflottan har fått sin beskärda del, även om den i format är mindre än till exempel Ishavsflottan som är baserad kring Murmansk. Under slutet av 70-talet har också sovjetiska flottstyrkor genomfört upprepade stora övningar i Östersjön, där man bland annat visat imponerande kapacitet för landstigningar. Samstämmiga västerländska bedömare anser därför idag att den sovjetiska Östersjöflottan kan användas effektivt både i anfall och försvar. Även om man från sovjetisk sida förnekar att anfall ingår som ett tänkbart militärt alternativ för Sovjetunionen. Den sovjetiske försvarsministern Dmitrij Ustinov, som för några timmar sedan framförde ett högtidstal till minnet av oktoberrevolutionen i Kreml. Ustinov sa då att man i väst medvetet förvränger den sovjetiska strategin. Att talet om att Sovjetunionen är beredd att anfalla med kärnvapen är en notorisk lögn. Östersjön nämndes inte av Ustinov, naturligtvis inte heller ubåtsincidenten. Men detta är ytterligare en illustration till hur besvärande det är för sovjetledningen att omvärldens misstänksamhet mot de sovjetiska militärdoktrinerna har ökat på senare tid. Om man återför problemet i Östersjön så är det helt klart att oavsett vilken strategi som Sovjetunionen väljer så spelar tillfartsvägarna genom Bälten och Öresund en avgörande roll. Den som kontrollerar dessa vägar bestämmer också den sovjetiska flottans handlingsmöjligheter. Det har lett till att Sovjetunionen mycket hårt driver frågan om att tillfartsvägarna ska vara internationella och inte stå under enskilt lands kontroll. Detta är betydelsefullt inte bara för Östersjöflottan utan även för andra sovjetiska flottstyrkor, eftersom flera av de viktigaste reparationsvarven ligger inne i Östersjön. Med allt detta i åtanke återstår den fråga som nordiska politiker förgäves försökt få svar på i Moskva under de senaste månaderna. Vad är det egentligen av sitt Östersjöförsvar som Sovjetunionen är beredd att ge avkall på för att åstadkomma en kärnvapenfri zon i Norden, om det nu blir några allvarliga diskussioner om en sådan? Malcolm Dixelius, Moskva.
Och så den 22 mars 1990.
Nu står jag här nere på Stigbergskajen i Göteborg och tittar på den ryska ubåten, den ökända U-137, som just har anlänt. Och det mest anmärkningsvärda när man ser den är väl att det vajar en flagga på toppen av tornet. Det står Burger King, känt amerikanskt hamburgerbolag. Det ser ganska roligt ut. Ubåten ska stå här över helgen. Sen ska den transporteras till Skara Sommarland. Först så kommer den alltså boxeras upp i Göta älv och vidare till Lidköping i Vänern. Sen så ska den skäras ner i 10 bitar för att transporteras vidare på lastbil ner till Skara, för det finns inga floder som går till Skara.
11 november 1990.
Sovjetiska krigsfartyg var beredda att frita den sovjetiska ubåten U-137 som gick på grund i Karlskrona skärgård 1981. Det hävdar Vasilij Besedin, som var politisk officer på ubåten. I en intervju i en sovjetisk tidning säger han att sovjetiska krigsfartyg och bärgningsbåtar var beredda på internationellt vatten att ta sig in på svenskt vatten och ta tillbaka ubåten om Sverige skulle göra något försök att beslagta den.
Äger så väldigt mycket.
11 november 1990.
Sovjetiska krigsfartyg var beredda att frita den sovjetiska ubåten U-137 som gick på grund i Karlskrona skärgård 1981. Det hävdar Vasilij Besedin som var politisk officer på ubåten. I en intervju i en sovjetisk tidning säger han att sovjetiska krigsfartyg och bärgningsbåtar var beredda på internationellt vatten att ta sig in på svenskt vatten och ta tillbaka ubåten om Sverige skulle göra något försök att beslagta den.
Januari 92.
Det fanns kärnvapen ombord på den sovjetiska ubåten U-137. Det bekräftade ubåtens befälhavare Anatolij Gustjin. Gustjin sa att kärnvapnen var kraftiga nog att slå ut en fientlig flottstyrka eller en hamn. Samtidigt upprepade han tidigare sovjetiska försäkringar om att intrånget på svenskt vatten var oavsiktligt.